Det en glede for meg å få ønske dere alle hjertelig velkommen hit til Norge og til Klett. Det har vært gildt å ta imot alle brev som har kommet, hvor det står at de gleder seg til å komme hit og treffe trossøsken i Norge. Når jeg snakket med rektor her for en tid tilbake om hvor mange de kunne komme hit, så nevnte vi en 60-70 stykker. Den rammen har jo sprengt fullstendig, for vi har innmeldt over 110, så vidt jeg kan regne ut. Og det har kommet folk fra Sverige, er det visst en 40-50, like mange fra Norge, og resten er da fra Finland og Danmark, så dette blir altså et nordisk kurs. Og derfor har rektor velvillig flagget med hvert lands flagg, som dere har sett, her oppe ved inngangen. Han har spurt meg et par ganger om ikke det kommer noe fra Island. Det har jeg sagt nei til, men han har veldig lyst til å heise til islandske flagget også. Så vi får se neste år. Kanskje det kommer noen islendinger. Så håper jeg at dere har fått dere plass alle sammen, at dere har sovet i natt, de som kom i går kveld. Og for øvrig så får dere kontakt enten rektor eller meg eller noen annen som kan hjelpe dere med overnattingsmulighet hvis ikke det har gått bra. Om vi er få eller mange, så er det viktigste at vi får lov å samles om Guds rene ord, som det er nevnt i programmet her. Jeg synes det var så fint når det stod: forgå skal himmel snart opp jord, men aldri dør Guds rene ord. Til evig tid det bliver. Så låt oss stå i varje stund, bevara i vårt hjertas grunn det ord som liv oss giver. Så det får være også min hilsen og velkomstord til dette kurset. Det er noe vi har sett fram til, vi som bor her også, at vi skal få samles om Guds ord. Vi bor spredt, kommer fra mange kanter. Mange av oss bor langt fra våre forsamlinger og har sett fram til å samles med troens folk til et samvær om Guds rene ord. Så gir ordet til Seth Erlandsson, som jeg skal holde det første foredraget, og etter hvert får vi ta opp praktiske ting som det trengs.
Det første foredraget skal altså börja med en behandling av läran om nåden. Innan jag går närmare in på detta föredrag så vill jag ge uttryck för min stora glädje att vara här ibland er igen och att se så många bekanta ansikten som är här. Många som jag har träffat under tidigare kurser här och på andra håll. Och det är gripande att se att Guds ord har fått slå rot och styrka och stadfästa många i en fast tro och bekännelse. Vi brukar inte i våra sammanhang tala så mycket om förvandling och framförallt inte stå och tala om den egna förvandlingen. Men jag kan inte undgå att se att hos många så har det verkligen skett ett, ska vi säga, förvandling, ett växande tro. En klarare bekännelse sen jag träffade er första gången. Och det är ett under att Guds ord har fått riva ned en hel del av människotankar och människoverk som så lätt får utrymme hos oss. Och som så lätt blir kvar hos en. Man kämpar för det av prestige, om inte annat, och vill upphöja det som är av människor över det som är från Gud. Men här har på många håll det undret skett att Guds ord, som är högre än människotankar, har fått vara vad det är och därmed rensa bort mycket av vantro mycket av missförstånd, okunnighet och skapa ökad klarhet. Och det är vår önskan att också den här biblikumkursen eller dessa biblikumdagar ska få bygga upp den sanna tro, ska ge näring åt sanningen, föra sanningen ut, bygga upp oss på vår allra heligaste tro. När jag har tänkt över detta ämne, läran om nåden, så har jag varit i en viss vånda av flera skäl. Dels har jag tänkt på att här är det så många olika människor från olika håll, unga och gamla, och sådana som redan har läst en hel del teologi och andra som inte alls har gjort det. Hur ska man då tala? Hur ska man då behandla det här ämnet så att inte en viss grupp eller flera går härifrån och förstår mycket lite av vad som behandlas? Det andra momentet i denna vånda, det består i detta att jag har en fast övertygelse om att detta ämne är det viktigaste vi kan tala om, läran om nåden. Och våndan består i detta att kanske jag inte kan tala om det så att människor förstår att det är så viktigt. Många tror att när vi talar om den här saken så går vi in på spetsfundigheter, eller att det blir fråga om sådant som är en strid om ord. Men jag är övertygad om att det är inte så. Utan förstår man inte vad Gud i sitt ord lär om nåden, så förstår man inte heller vad han lär om det mesta i andra artiklar. Man förstår inte rättfärdiggörelsen. Man kan omöjligen förstå vad Bibeln lär om tron. Man kan inte rätt förstå läran om lagen och läran om evangelium och skillnaden däremellan. Man kan inte förstå Bibelns lära om dop och nattvard om man inte förstår läran om nåden. Man förstår inte heller avlösningen eller absolutionen, nycklamakten, predikoämbetet, frågan om den kristna människans frihet blir oklar. Och man förstår icke omvändelse och icke utkårelsen, nådavalet. Det är några av de saker som hänger samman med detta läran om nåden. Och jag önskade att den här serien av föredrag om läran om nåden kunde hjälpa oss att göra det klart vad som har hänt inom protestantismen. Nämligen att man har sedan länge kommit tillbaka till att omfatta den katolska nådeläran utan att veta om det. Och det som bidrar till våndan ytterligare är att många av våra stora lärare och många av väckelsens ledare, duktiga förkunnare och duktiga lärare och rätta lärare i många stycken, likväl när det gäller nådeläran, mer eller mindre hade besmittats av obibliska tankar. För att nu om möjligt, men jag är inte säker på att detta kan lyckas, att om möjligt göra det här klart, så ska jag lägga upp det hela ganska vitt, ganska grundligt. Och vi ska börja med att tala om katolicismens nådelära, för att sedan gå in på hur nådeläran har förkunnats och lärts ut inom protestantismen. Hur man ganska snart övergav Luthers och den lutherska reformationens lära om nåden. Det vill säga den klart enkla och tydliga bibliska läran om nåden. Och det är med en viss tillfredsställelse jag har konstaterat att det är en norsk teolog som bland annat har visat på överensstämmelsen mellan den katolska nådeläran och den protestantisk-pietistiska. Han kunde visa i ett arbete som kom ut i Christiania 1894 att det var exakt samma nådelära och att det därför bara är en strid om ord när protestanter går sin väg och katoliker går sin väg. De borde gå samman. Och denne teolog, han heter Krog Tonning, han fick inte gehör för vad han sa. Ty fastän man har samma nådelära som den katolska kyrkan utan att veta om det, så avskyr man allt vad katolicism heter som pesten. Och i sin besvikelse över detta så kom denne Krog Tonning att då övergå till katolicismen. För honom var inte steget långt. De hade ju exakt samma lära redan innan. En liknande väg gick en teolog i Sverige som heter Lechard Johannesson. Han var expert på den utformning av pietismen som vi kallar för schartauanismen i Sverige. Och han skrev fina böcker om schartauanismen, om Schartau och hans lära. Och han såg ju också att det var samma nådelära som påvens lära. Men enligt schartauanismen så är naturligtvis det en omöjlighet att gå samman med katolikerna. Och denne teolog, han gick också över till den katolska kyrkan så småningom. Luther, han tog ju till orda oerhört kraftigt emot den katolska nådeläran. Han kallar den för, som han säger, den brunn und grundsuppe aller ketzerei, irrtum und verdilgung des evangelium. Brunnen och bottensatsen till allt kätteri, en förvillelse och ett förintande av evangelium. Och när vi hör dessa starka ord, då tänker vi naturligtvis på en hemsk gärningslära där man betonar att det inte är genom Guds nåd som vi blir frälsta utan genom våra egna verk. Men det är en förgrovning av den katolska läran. Och jag ska nu beskriva lite grann av den katolska nådeläran, och ni kommer att tro att ni sitter på ett väckelsemöte i Norge eller Sverige. Och det är just den fina, ljuvliga läran som Luther kallar för brunnen och bottensatsen till alla kätterier. En villfarelse och ett förintande av evangelium. Den katolska nådeläran, den är ganska tolerant. Den rymmer olika skiftningar. Den menar att det gäller att vara ense om huvudsaken. Och när det gäller detaljer så kan man få utforma det ganska så olika. Och därför måste vi här dela upp den katolska läran i åtminstone två riktningar. Vi ska tala om den tomistiska nådeläran och sedan om den jesuitiska nådeläran. Det är nämligen så att den romersk-katolska kyrkan tillåter båda dessa läroformer, thomismen och jesuitismen, och däremellan ryms all romersk teologi. Och jag följer nu den framställning som just Krog Tonning har givit i boken Die Gnaden Lehre und die Stille Reformation, Christiania Vitenskapssällskapsförhandlingar för 1894, nummer 2. Och först då den thomistiska nådeläran. Den talar först om betydelsen av nådens förberedande verk. En verksam, effektiv nåd som gör ett förberedande verk hos människan. Nåden verkar nämligen i människans själ på det viset att hon inte brukar sin frihet till att avvisa nåden, utan istället så låter hon sig frivilligt påverkas till sin frälsning. Nåden inte bara verkar, opererar, operans på latin, verkar i människan, utan också samverkar med människan, koopererar med människan. Och det är en nåd som då kallas för gratia cooperans. Men denna fria samverkan från människans sida, som vi då studsar lite inför, hur är det möjligt? Ja, men säger den thomistiska nådeläran, den är helt och hållet ett verk av Guds nåd. Den är verkad av Gud, till Gud han förlänar, ger, implanterar i människan nådekrafter genom vilka människan får möjlighet och hjälp, så att hon fritt kan samverka med Gud mot sin förvandling, mot sin rättfärdiggörelse, i riktning mot sin nya födelse och sitt eviga liv. Luther säger, som jag nyss sa, om denna lära: den är brunnen och bottensatsen till alla kätterier, all villfarelse. Den är ett utrotande av evangelium. Men Krog Tönning, han säger så här: vem har i hela kyrkans historia mera betonat den fria nåden och gett mindre utrymme åt människans egen vilja än just thomisten? Och det där känner vi också igen från vår tid, om man påpekar att människor som lär att vi efter den förberedande nådens verk har möjlighet att välja och avgöra oss för Gud, och att det kommer an på om vi säger ja eller nej, och att det är denna möjlighet till avgörelse, fri avgörelse, som avgör hela din evighet. Om vi då säger detta strider mot Bibelns lära, detta är obibliskt och falskt, till före tron, före den nya födelsen, så finns det ingen möjlighet för människan att samverka med Gud, utan endast att motverka Guds verk. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Den människa som icke är troende, icke född på nytt, hon är bortvänd från Gud, kämpar emot Gud. Hon är död i överträdelser och synder. Hon måste få liv, inte genom sin avgörelse, för hon är död, utan genom att livet ges åt henne av nåd alena. Att hon uppväckes till liv, att hon genom Guds evangelium förs från mörker till ljus, från död till liv. Att hon födes, inte genom kötts vilja, det vill säga genom min handuppräckning eller min avgörelse, inte genom kötts vilja, utan av anden ovanifrån. Ja, men då svarar man, ja, men detta att jag avgör mig, det är ju ändå i grunden tack vare nåden, eftersom det är nåden som har genom sina krafter försatt mig i den positionen att jag nu kan gå vidare på nådens väg och avgöra mig om jag vill. Om jag vill ta vara på de krafter som jag har fått genom den förberedande nåden. Allt sammans är ju nåd. Hur kan du då säga att jag är inne på gärningarnas väg? Att det inte är nåd alena. Precis samma sak säger alltså Krog Tonning. Hur kan man anklaga tomisternas lära när det är inga i hela kyrkans historia som har betonat den fria nåden så mycket som dem och givit så liten plats åt människans egen vilja som dem? Precis samma sak kan pietisterna säga och säger. Men Luther säger, det är brunnen och bottensatsen till alla kätterier, en villfarelse och ett utrotande av evangelium. Nu ska vi se på den jesuitiska nådeläran. Den betonar också att Guds förekommande nåd är nödvändig för varje frälsningsverk och också för trons begynnelse. Viljan kan inte av naturlig kraft säga sitt ja, utan måste få kraft till det av nåden. Viljan får all sin kraft att kunna bifalla nåden från nåden själv. Nu ska ni komma ihåg det jag nu refererar. Det är den grövsta formen av gärningslära inom den katolska kyrkans teologi. Tomismen är på högerkanten, jesuitismen på vänsterkanten. Det är alltså det allra grövsta, värsta i fråga om gärningsrättfärdighet. Och så talar man som om man vore på ett väckelsemöte. Det är nåden och nåden alena som sätter igång det hela, sätter igång processen. Och med hjälp av de nådekrafter som då den förekommande nåden ingjuter i människan, så får då människan en vilja att vilja det Gud vill. Men hon är inte omvänd, hon är inte född på nytt, utan hon har en lång vandring att gå, en väldig kamp att föra, en botkamp och en lång omvändelseprocess med många steg innan hon når fram till rättfärdiggörelsen. Fastän nu Guds förekommande nåd är helt avgörande, så heter det, så har människan själv i sin salighets angelägenhet, Seligkeitsangelegenheit. Det är bara tyskar som kan uttrycka sig så där. Så har hon det avgörande valet, die entscheidende Wahl. Det är till syvende och sist hon som avgör. Gud, han gör genom sin förberedande nåd allt som är nödvändigt till människans frälsning. Han gör allt i ordning, så där har vi möjligheten klar. Men sen kommer det an på hur människan genom sitt fria val förhåller sig till denna möjlighet. Hur hon brukar de nådekrafter som har givits henne. Det är nu die menschliche Selbstentscheidung, den mänskliga självavgörelsen, som blir avgörande. Nämlich ihre Ermöglichung durch die Einwirkung der zuvorkommenden Gnade Gottes auf den Willen. Det har nämligen möjliggjorts genom Guds förekommande nåds inverkan på viljan att vilja rätt, att säga sitt ja, att avgöra sig. Och ni vet att vi möter detta. Detta är alltså jesuitismens lära. Vi möter det här. Ja, ni kan ge namnen själva, så inte jag blir anklagad för att ha nämnt något olämpligt namn. Men ni har hittat det i era andagsböcker säkert. I varje fall har jag hittat det i era andagsböcker. Det står där att när nåden kommer, så försätts människan återigen i den frihet som Adam och Eva hade före syndafallet, så att hon kan välja. Genom nådens verk, den förberedande och förekommande nådens verk, så får hon tillbaka så mycket av sin frihet, så att hon kan avgöra sig eller inte. Bestämma sig om hon ska göra bruk av nådekrafterna eller inte. Avgöra om hon ska låta sig dragas eller inte. Bestämma sig för om hon ska fortsätta sitt motstånd mot Gud eller inte. Och på detta kommer det an. Och så predikar man, hur är det nu, du människa? Man talar då till det oomvända. Du som har fått Guds förekommande nåd, har du gjort så eller så? Vi kunde nämna ett par teologer som Ingemar Furberg, tror jag, är väl bekant med. Molina och Bellarmin. De räknas till de riktiga grovhuggarna, samtidigt som de är riktiga finsnickare inom den katolska teologin. Stora ledare, kända teologer, som verkligen stod i bräschen i kampen mot lutherdomen. Och man har ju betecknat dem som verkliga anhängare av gärningsläran. Men båda dessa förnekar på det bestämdaste att någon människa av naturliga krafter kan tro på ett sådant sätt att det leder till frälsning. Det går inte, säger man. Det går inte av naturliga krafter, utan det går bara med hjälp av de krafter som den förekommande och kallande nåden ingjuter i människan. Men det hänger på hur denna oomvända människa gör bruk av dessa ingjutna krafter. Jesuiterna lär också följande. Gud ser i förväg vilka människor som genom sin avgörelse kommer att utnyttja, göra bruk av de krafter som de har fått genom nåden. Vilka människor som kommer att ge den förekommande nåden sitt bifall och vilka som kommer att förbli trogna in till änden. Och dessa som man alltså genom sitt förutvetande eller förutseende har sett kommer att på det sättet samverka med Guds nåd på ett rätt sätt. Dessa ger han också på grundval av vad han i förväg har sett hos dem sin verksamma nåd. Och sin verksamma nåd, det betyder alltså den nåd som verkligen också gör dem till Guds barn och evigt saliga. Känner ni igen den där läran? Den finns på många håll inom pietismen. Den finns i Sverige och den finns i Norge. Exakt den. Därför att den här läran, den försöker att lösa ett för vårt förnuft svårt problem. Den försöker att dels hålla fast vid att det är ju nåd och bara nåd att vi kommer till himmelen, men samtidigt få med att det måste ju ändå bero på något sätt, i varje fall till en del, på oss om vi kommer dit. Det måste bero till en del på mig om jag blir förd från mörkret till ljuset, om jag blir omvänd, född på nytt. Och då har man alltså funderat ut detta finurliga, att det beror visserligen på dig hur du gör bruk av nåden, men samtidigt så har ju Gud i förväg sett om du kommer att säga ditt ja. Och eftersom han i förväg vet att just du längre fram i tiden kommer att säga ditt ja, så har han beslutat att just till dig ge sin verksamma nåd som ger dig liv. Egentligen så går det ändå inte ihop, men det är ett försök att tillfredsställa förnuftet. Medan, som ni säkert vet, den bibliska läran är denna, att Gud har inte till någon del lagt som grund någonting hos dig för ditt barnaskap, din nya födelse och ditt bevarande i tron och din slutliga eviga salighet. Utan grundvalen är endast Guds egen fullständigt fria kärlek och barmhärtighet och Jesu Kristi allra heligaste förtjänst. Ingenting annat är grunden. Och om någonting skulle krävas av dig som grund, ja, då skulle ingen enda människa bli salig. För det finns icke en enda människa som har någonting av förtjänst, av liv, av tro, av samverkan att visa upp som ett bidrag, så att Gud beslutar: den ska jag uppväcka från den andliga döden, den ska jag ta och föra från mörkret till ljuset, och inte den. Allesammans är lika. Vi har alla syndat. Vi är alla värda den eviga fördömelsen. Ingen enda finnes som gör vad gott är. Nej, det finnes ingen enda. Jesuiterna betonar också att människorna är lika inför Gud och att Guds nåd också är lika för alla människor. Men när den förekommande nåden har börjat att verka hos en människa, då har vi dels sådana människor som fritt och genom sin fria vilja brukar dessa nådekrafter och sådana som inte gör det. Och då blir det ändå möjligt att förklara min omvändelse. Att jag blev omvänd, kan jag då säga, det berodde på att när nådekrafterna kom till mig, då sa jag mitt ja. Då beslutade jag mig för att medverka och samverka med Guds nåd och inte hålla emot. Jag lät mig dragas. Jag gjorde inte som de där andra. Och då ska ni veta, de där andra, det är precis alla. För denna nåd kommer förr eller senare till alla. Jag gjorde inte som de stod emot, utan jag lät mig dragas och jag samverkade. Jag sa mitt ja. Och det är därför som jag är omvänd och ett Guds barn. Ni vet alla att detta är brunnen och det grundsuppe, bottensatsen till alla kätterier, som Luther säger. Nej, den människa som har blivit omvänd åt Guds barn säger så här: jag kan icke förklara det. Jag kan icke förklara det med någonting hos mig själv. Att det berodde på någonting hos mig, jag kan det icke. Vad säger då den omvända människan? Hon talar bara om Guds nåd. Hennes enda förklaring är: det beror på att Gud är så obegripligt god, så obegripligt stor i nåd och barmhärtighet. O, hur outgrundliga är icke hans vägar. Jag kan icke fatta det. Men jag kan bara visa till att hans kärlek är obegripligt stor. Och jag kan bara hänvisa till Jesu Kristi allra heligaste förtjänst. Och jag vet att den förtjänsten, den är tillräckligt stor så att den täcker över helt. Inte bara till 99%, och jag måste komma med en förtjänst som kan räknas till 1%. Nej. Det är vad den troende kan säga. Och detta är ju förklaringen till att de människor som har lärt känna Bibelns lära om nåden och nåden alena icke står upp och talar om sig själva, om hur de avgjorde sig, om hur de har låtit sig dragas och förvandlas, utan när de ska säga någonting om det stora under som har skett, för det vet de har skett, så talar de om Guds obegripligt stora barmhärtighet och Jesu Kristi allra heligaste förtjänst. För det enda de kan hänvisa till. Nu vet vi att Bibeln ändå lär att de som går förlorade, de är helt och hållet själva ansvariga för sin förtappelse. Ja visst. De kan inte hänvisa till att Guds kärlek är för liten. De kan inte hänvisa till att Kristi förtjänst inte räckte till dem. De kan inte säga att rättfärdiggörelsen och försoningen, den omfattar bara en del av mänskligheten och tyvärr inte mig. Nej. De kan icke skylla på någonting hos Gud. Guds barmhärtighet var inte för liten. Kristi förtjänst var inte för liten. Kristus har dött för alla människor. Kristus har försonat alla människor. Kristus har vunnit syndernas förlåtelse, liv och salighet åt alla människor. Och Gud vill att alla människor skall bli frälsta. Vad är orsaken till att så många vandrar på den breda vägen och går förlorade? Orsaken är deras ondska och djupa fördärv. De har icke velat, heter det. Hur ofta har jag icke stått där med uträckta händer, men ni har icke velat. Så är det. Den fördömde, han kan bara hänvisa till sig själv och sitt motstånd och sitt förakt för Guds nåd som orsak till att han går förlorad. Han kan inte hänvisa till Gud och säga det fattades i din kärlek, det fattades i Kristi förtjänst. Men, och det är paradoxen för vårt förnuft, likväl kan alltså icke den som har blivit född på nytt, ett Guds barn, säga. Då beror det alltså på att jag ville, jag avgjorde mig till skillnad från dem. Nej, jag kan icke förklara det med någonting hos mig. Och vi ska efter rasten nu få höra hur Luther beskriver detta under på ett ganska utmanande sätt som nästan kan få oss att ramla av stolarna. Men innan vi gör det så ska vi ta en rast.